Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag gick igenom mig för 100 klubbar i Spanien och olika nyckeltal, och så hittade jag 4 klubbar som var intressanta. Bland gamla Deportivo La Coruña tittade jag på ett tag. Och då sa de det, så det här är ganska billigt, den här klubben. Så vi tittade på att köpa den. Men då hade de ju 80 miljoner euro i skulder också som skulle betalas av, så det blev ganska dyrt. Och då passade Nastic ganska bra, för det ligger ganska nära där jag bor i Spanien också. Så jag kan åka bil till alla hemmamatcher och kolla.
Andreu Hernández se la queda aquí en Borja, que le puede pegar. Borja, qué golazo! ¡Gol! ¡Qué locura, qué locura, qué locura, Nacho! ¡Gol!
Det är snart 3 år sedan den svenska entreprenören och IT-miljardären Fredrik Wester köpte in sig i den spanska tredje divisionsklubben Gymnastic de Tarragona. Och den berättar han hur det har varit att komma in som utländsk klubbägare i den spanska fotbollen, och även hur man förhåller sig till supportrar som är oroliga.
Det är egentligen det viktigaste, och att de får den förståelsen för att det finns en långsiktighet, det finns en tanke. Jag kommer med idéer om vad man kan göra bättre som inte är att trampa alla på fötterna, utan kanske nya saker, som till exempel hur använder vi data i den här klubben, och hur scoutar vi, hur gör vi klubben ännu mer internationell, hur jobbar vi ännu mer digitalt och så vidare. Så att, jag hoppas att de börjar förstå att det är seriöst.
Det är nu några år sedan Fredrik Wester lämnade Stockholm och Sverige för Spanien och Barcelona. Via sina söners fotboll och ägandet i den spanska klubben har han fått en bra inblick hur spansk talangutveckling skiljer sig mot svensk talangutveckling.
Det finns väldigt mycket prestige i Sverige i att vara en skrivbordsgeneral, och väldigt lite prestige i att vara en ungdomstränare som står på konstgräset i sina Copa Mundial och lär barnen spela fotboll. Och det är lite det omvända förhållandet i Spanien. Vi vann för första gången på väldigt länge Copa Catalunya med våra pojkar 15 förra året. Och tränaren där, Jordi Rojas, han får ju medalj av borgmästaren. Och han blir hyllad som en hjälte i lokalpressen. Och det, man ser inte det i Sverige på samma sätt.
Naturligtvis talar vi även om Westers roll som sponsor i Division 1-klubben FC Stockholm, som bland annat knutit till sig Rickard Norling som tränare. Men Wester menar att det är en roll som har förstorats upp en hel del.
Jag brukar säga till mina närmaste vänner när de säger så här, ja, men hur mycket pengar har du lagt in? Och säger att hade jag lagt in seriöst med pengar, då hade vi redan varit i Allsvenskan. Men jag tror inte det är rätt sätt att bygga en sån här klubb på, utan vi kommer att hamna i Allsvenskan med den här klubben. Det är jag helt övertygad med.
Podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar bland annat om synen på en framtida roll i Hammarby och om den svenska föreningsdemokratin och de brister som finns inom 51%-regeln enligt Wester. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta.
Ålder? 49 år.
Bor?
I Sitges utanför Barcelona i Spanien.
Familj?
Ja, det blir ju 4 barn totalt, 2 egna, 2 som min fru hade när vi blev ihop. Och sen så har vi hund och 2 katter och en häst.
Utbildning?
En nästan färdig civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.
Lön?
Ja, alltså den officiella lönen från Paradox är ju 1 krona per år. Men jag har ju mer i aktieutdelning istället, så det är den jag lever av.
Vad kör du?
Jag kör Tesla.
Vad läser du?
Just nu läser jag en bok, och nu kommer jag inte ihåg namnet. Prisoners of Geography heter den, av Tim Marshall, om världspolitiken och geopolitiken.
Vad tittar du på?
Det blir mycket slötittande på Netflix och HBO, tv-serier.
Vad lyssnar du på?
Jag är så här, jag kommer från Bay Area Thrash Metal heter det väl. Testament, Metallica, Megadeth, Slayer, om det är bara jag hemma. Men är det fler hemma så får man ju kanske ta topplistan.
Vad spelar du på?
Ja, jag spelar ju inte på några odds eller så. Jag spelar ju på min PC, jag spelar på Xbox och jag spelar på PlayStation.
Vem var din favoritspelare i fotboll?
Ja, när jag växte upp var det ju Diego Maradona, givetvis, som var den största. VM 86 minns man ju med väldigt stora, varma minnen. Målen mot England, till exempel.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Ja, det har ju blivit Gymnastik Tarragona sen jag gick in där som delägare för snart 3 år sedan.
Vilken är din främsta merit som fotbollsspelare?
Ja, jag spelade i J18 Allsvenskan med Mariehems SK i elitserien faktiskt, J18 Allsvenskan, och la av efter halva säsongen då för att satsa på plugget för att komma in till den här icke-färdiga universitetsexamen som jag senare inte tog då.
Vad klassar du som den största upplevelse du haft i fotbollssammanhang?
Ja, det blir lite annorlunda. Jag var på 2014 års Champions League-final, och det var Madrid-derbyt mellan Atletico och Real, och det var inte så mycket matchen, utan jag hamnade ju då, jag var med i Sonys sponsorgäng där. Och då hamnade jag bredvid Miles Jacobson, som för de flesta är helt okänd, men han är mannen bakom Football Manager-serien som spel då. Så vi satt och pratade tv-spel hela matchen, och det tyckte jag var fantastiskt.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Jag hade gärna sett att man hade effektiv tid, så att man slapp alla maskningar och sånt i spelet.
Vad var du bäst på i skolan?
Ja, det var väl matte, historia och idrott var väl mina ämnen, kan man väl säga.
I vilka tillfällen ljuger du?
Jag försöker undvika att ljuga, men min vanligaste lögn är nog när man får frågan på restaurang, smakar det bra, och det inte gjorde det, då säger jag att det gjorde det i alla fall för att slippa drama. Jag är inte så mycket för det.
När du är nöjd, vad unnar du dig för att lyxa till det lite?
Jag är svag på röda viner, så det blir något lite dyrare rött vin om man ska verkligen ha vardagslyx.
Vilken är din dyraste pryl?
Jag är ju ingen prylmänniska sådär, men det måste väl vara bilen i så fall. Eller bilarna, vi har 2 bilar faktiskt.
När var du riktigt lycklig senast?
Jag tycker jag är lycklig nästan hela tiden. Jag är en sån person som älskar vardag. Jag har ingen sån här bucket list om saker man måste göra innan man dör och sådär. Utan jag kan tycka det är fantastiskt att köra mina grabbar till fotbollsträning och lyssna på musik tillsammans. Sådana stunder tycker jag är fantastiskt.
Vi sitter ju här på Paradoxkontor där jag träffar dig, och du nämner ju fakta utan Football Manager och han som låg bakom det. Hur mycket Football Manager spelar du?
Alltså, jag har ju spelat så mycket Football Manager. Det är ju det enda spel, när folk frågar mig vilket är världens bästa spel genom tiderna, då vill jag ju säga något som vi har gjort. Och vi har gjort många fantastiskt bra spel, men det jag har spelat mest är Football Manager. Jag började när det hette Championship Manager från 1997 och framåt. Så det har blivit många tusen timmar. Och sen la jag av under några år, för det blev faktiskt för mycket. Och sen har jag plockat upp det lite grann nu när jag köpte in mig i klubben. Så kan jag sitta där och laborera och driva min egen klubb, fast i Football Manager.
Ja, vad var det som lockade med att spela det spelet?
Ja, det är ju, jag älskar ju också data och statistik, och kunna testa olika uppställningar, rekrytera på det sätt man vill rekrytera, spela de spelare man vill spela på rätt position och sådär. Så att det finns ju mycket. Och filmen Moneyball har ju varit stor inspiration också i det. Så att allt det där hör ihop, det här siffernörderiet och fotbollen och sådär.
Har du parallellt med det spelat som FIFA, som det hette förr, nu heter det väl FC, EA Sports, och det fanns väl PES också och liknande. Har du spelat den typen av fotbollsspel också, eller har du bara varit Football Manager?
Nej då, jag har spelat FIFA också, men det blir ju tråkigare och tråkigare för varje år i och med att snabbheten i fingrarna går bort, va? Men jag spelar en del FIFA Ultimate Team också med de här korten och så. Men i och med att mina grabbar är mycket bättre FIFA-spelare än vad jag är, så tycker de att jag förstör rankingen, och du vet, jag spelar med fel spelare och sådär, fel uppställning och så. Så att det blir mindre och mindre, tyvärr.
Du är ju samtidigt en av få svenskar på något sätt som är delägare i en utländsk fotbollsklubb, Gymnastik de Tarragona, eller Nastic. Och för de som minns så var ju Tobias Grahn spelare där för länge sedan när de var uppe i Illa Liga för 16-17 år sedan. Hur hamnade du i delägarskap i en spansk klubb som nu är i tredje ligan?
Ja, då blir det en name-dropping-contest här. När vi flyttade till Spanien så kunde vi ingenting om fotbollen där nere, eller inte så mycket om landet heller för den delen. Och så i takt med att man börjar lära sig språket så lär man sig också mer om hur man ska göra och sådär. Och bara var grabbarna skulle spela i vilken klubb var svårt att få reda på. Därför att jag läser ingen katalanska uttaget och ganska lite spanska då. Nu sitter spanska mycket bättre då. Men vi hade då förmånen att hamna nästan precis granne med Johan Cruyffs dotter Chantal. Och våra grabbar, de yngre grabbarna, spelar i samma fotbollslag. Så att genom dem då så har vi fått väldigt mycket kontakter med spansk fotboll då. Namnet Cruyff öppnar i många dörrar då, givetvis. Inte bara i Katalonien utan i hela världen förstås. Men jag frågade henne en dag att jag skulle gärna vilja köpa in min klubb. Och jag har gjort en research, för jag gjorde också en genomgång av alla klubbar i det som är Segunda B, hette det på den tiden. Nu heter det Primera RFF, för systemet gjordes om för 2 år sedan.
Och det är spanska
tredje ligan.
Man krympte från 100 lag till cirka 40 lag i 2 divisioner, eller?
Precis, man ville göra det mer likt England så att man kunde få mer tv-pengar per klubb, professionalisera mer och sådär. Och vi klarade oss kvar då i tredje ligan. Då hade jag kommit fram till att det var 4 klubbar som var intressanta. Och egentligen, den som var nästan mest spännande var ju det gamla Deportivo La Coruña, gamla storklubben. De har ju fortfarande en arena som tar 55 000 och sådär. Jättemycket publik, matcherna över 20 000. Men de hade så mycket skulder så det var inte aktuellt överhuvudtaget. Och då tyckte jag att Gymnastik var spännande med sin historia. De har varit i La Liga, de har en fin arena, fantastiska fans. Det ligger väldigt fint vid Medelhavet. Det är bara 40 minuter från där vi bor. Och då frågade jag henne, hur gör man egentligen? Ja, men så, man tar kontakt med en agent och hon kände då givetvis en agent som hjälpte mig, som kontaktade Gymnastik. De hade 20% till salu. Så vi bokade ett möte. Och mötet ägde rum på Gian Laportas kontor av alla ställen. Han är ju advokat också.
Ja, just det. Barcelonas nuvarande president. Och ja. Som ju varit, ett tag var han ju och sen var han borta och nu är han tillbaka.
Och det här var ju under perioden han inte var president. Det var 1 år innan det presidentvalen där han blev vald på nytt då. Och då hade vi mötet där och han kan ju också engelska och i Gymnastik pratar ingen engelska egentligen då, så att han fick översätta en del och så jag hade med mig en hjälp också. Och då kom vi fram till att det här är nog en ganska bra matchning, så jag köpte 20% och sen dess har jag stoppat in lite pengar i klubben i form av konvertibel lån och så att ett går ut nu i april så jag kommer successivt att öka ägandet.
Ja, de omvandlar det, för att om man läser in sig i spanska medier så tror jag det var där det stod att du betalar 1,9 miljoner euro för 20% och sen har du lånat ut ungefär 1,5 miljon euro per säsong om jag förstår
rätt. Ja, ungefär så.
Och det kommer helt enkelt växas upp i mer aktier i klubben.
Ja, det är tanken i alla fall. Alltså klubben har ju möjlighet att betala tillbaka, men det förutsätter att man går upp i Segunda Division och får tillgång till tv-rättighetspengarna och ja, elitbidraget eller vad det kallas då i Segunda. Och det är betydligt mycket mer än vad det är i våran serie.
Om man ser till, om jag läste nu i början av året, de redovisar nytt ekonomiskt minus och så, att det måste vara väldigt tufft. Det måste bara vara en verksamhet där man är där på plats för att skiffla in pengar för att förhoppningsvis ta sig uppåt.
Ja, så är det. Sen har vi har gjort en del andra grejer. Jag kom in och sa så här, jag vill jobba med ungdomssidan i klubben. Inte bara för att mina egna grabbar spelar där. Utan också för att jag tror att man kan göra väldigt mycket skillnad där. Så att nu har jag sett till att klubben får ett lån för att bygga. Vi har precis byggt 2 nya konstgräsplaner som vi själva äger. Som vi förvaltar över inom klubbens akademi. Så vi har bättre träningstider, bättre möjlighet att träna och sådär. Och att vi ska bygga klubben underifrån egentligen. Och ta fram mycket fler egna talanger. Och även kunna börja sälja spelare. Vi har varit inte så framgångsrika på det spåret de senaste 5-6 åren. Och det är mycket av underskotten på den här nivån måste täckas med spelarförsäljningar. Annars så är det väldigt svårt att driva en professionell
match. Det är ju en familj, Andrö, som äger klubben eller är majoritetsägare och presidenten. Och det är väl hans son som hade någon position och så. Hur är det att komma in där som utländsk investerare? Det är ju inte lika vanligt i spansk fotboll som det är kanske i engelsk, och även om det finns naturligtvis utländska investerare.
Nej, det är ju en väldigt ny värld för både mig och för dem. Så att de första 1,5 åren så sa jag inte så mycket eller gjorde så mycket eller hade så mycket åsikter för den delen heller. Men Och sen försöker jag att gå ganska försiktigt fram. Att man ska inte klampa in och berätta vem det är som bestämmer. Eller försöka slå näven i bordet eller så. Men några av de sakerna jag gärna ville ha med var en mycket mer datadriven scouting-avdelning till exempel. Att man inte bara utgår från kontakter och scout vad man ser med blotta ögat. Utan att man använder data för framförallt att filtrera bort spelare som är på väg in. Och säger sig, vad är vi ute efter egentligen i, säg en mittback eller en nummer 6-position? Vilka egenskaper ska en sån person ha? Och vilka är vi då ute efter utifrån det? Så att... lite sådana saker har jag fått igenom. Så jag tycker vi har framförallt förbättrat scouting-sidan väldigt mycket de senaste 1-1,5 åren.
Det är ju en av Spaniens äldsta klubbar och haft flera olika idrottsverksamheter, 4 säsonger i La Liga. De har ju sina supportrar. Du skickade en artikel där du träffade supportrar i mars. Hur kände du att du blev mottagen?
Ja, men det är lite skräckblandad förtjusning tror jag bland fansen, i och med att de känner inte riktigt att de vet vem jag är och vad jag står för, även om jag inte har någonting att dölja, för att jag har varit väldigt tydlig med att jag vill ha en långsiktig framtid med klubben, gärna ihop med familjen Andreu som du nämnde där, eftersom de har varit med länge, de är från Tarragona, det är inte jag, de pratar både katalanska och spanska, det gör inte jag. Så man måste ju ha någon som har väldigt tydlig koppling till stan. Men jag är väldigt seriös med min inblandning i klubben. Och det var viktigt för mig att få fram. Och då var det folk som rynkade lite på näsan kan man väl säga åt. Att jag gjorde först en intervju i Diario de Tarragona som är den stora lokaltidningen. Och sen så sa jag till alla att vill ni träffa mig så kan vi ses på en sån strandbar. En chiringuito som det heter. Innan matchdag i mars då. Och då dök det upp ett 30-tal supportrar och ställde frågor. Och de var väldigt väl förberedda. De hade en talesperson som pratade lite engelska. Och så hade jag med mig då, ifall vi behövde en tolk då, hade jag med mig en som pratade spanska. Så att, det blev väldigt bra tycker jag.
Vad var deras största farhåga?
Deras största farhåga, först och främst så trodde de så här. Du gör väl inte det här för att tjäna en massa pengar? Och då sa jag det, att hittills har jag bara förlorat pengar. Och jag har inte än sett någon ljus ekonomisk framtid för mig personligen över att vara med. Utan för mig är det här en resa. Jag har velat vara med i en fotbollsklubb på det här sättet. Ja, men kanske hela mitt liv. Och det är egentligen det viktigaste. Och att de får den förståelsen för att det finns en långsiktighet. Det finns en tanke. Jag kommer med idéer om vad man kan göra bättre som inte är att trampa alla på fötterna, utan kanske nya saker, som till exempel hur använder vi data i den här klubben och hur scoutar vi, hur gör vi klubben ännu mer internationell, hur jobbar vi ännu mer digitalt och så vidare. Så att jag hoppas att de börjar förstå att det är seriöst. Jag har lite kontakt med dem på Twitter också, vi utbyter lite tankar och idéer där med. Så att,
Det lustiga är ju ändå om man tittar på 20-30 år på proffsklubbar oavsett idrotter som man säljer, så även om de har gått back så har de ändå ofta ökat i värde. Jag menar, allt från Manchester United neråt. Ser du det som en möjlighet att, jag menar, tar vi upp Nastic i La Liga så finns det ju plötsligt ett helt annat värde i klubben även om man har gått back på vägen, och att då kan jag sälja mina aktier?
Ja, men det är klart. Det är klart att det är så att om klubben går bra så kommer klubben också öka i värde, och det kommer den säkert att göra om vi bara ligger kvar i Primera RFF också. Men det är inte det som är huvudskälet. Hade jag velat ta det kapital som jag stoppade i Nastic och lagt det någon annanstans, så hade avkastningen varit betydligt bättre än det man gör nu. Speciellt med tanke på den tid man lägger ner också. Jag lägger ner en hel del tid med klubben och med våra sportchef, med våra ungdomslag och sådär. Så men jag tycker det är kul. Jag gör det här för att det är roligt.
Men vad är det som lockar att säga att du har velat göra detta egentligen hela ditt liv? Vad är det som lockar att göra Football Manager fast i verkligheten?
Ja, då måste man börja med att berätta hur spelar jag Football Manager. För många går ju in och spelar Manchester United eller de spelar Bayern München eller så ska de vinna sin liga och så ska de spela Champions League. Jag brukar ju spela Umeå FC i Football Manager. Och det är ju väldigt tufft. För då ligger man just nu i Division 1 norra. Och det är tajt med ekonomin. Det är väldigt svårt att få behålla sina spelare efter säsongen. Om de har gjort en bra säsong. Det är ett byggande. Det är en resa på ett helt annat sätt. Och det är precis det jag är ute efter med Gymnastik också. Jag vet ju andra klubbar högre upp i systemet. Som vi också hade kunnat köpa in oss i. Eller jag då hade kunnat köpa in mig i. Men jag drivs väldigt mycket som entreprenör av det som är byggandet och det som är resan. Och det är därför jag tycker det är extra spännande med vår ungdomssida. Så drömmen hade ju varit att ha 11 spelare i vår startelva som kommer från vår egna akademi. Eller kommer från Tarragona-området. Det är svårt att bara ta från egna akademin. För att vår akademi, där skäls ju spelare till både FC Barcelona och Espanyol och Villarreal och Valencia. Alla möjliga klubbar. Men att ha en lokal förankring och bygga utifrån det, det vore helt fantastiskt också.
Som du nämnde så gjorde du ju ett jobb med klubbar i spanska tredivisionen, liksom historia, publikunderlag, kapacitet på läktar, potential. Var ser du Nastics potential?
Nej, men Nastic är ju, jag var ju inne lite på det. Vi har en arena som tar 14 500 åskådare och det är ju inte riktigt La Liga. Den håller väl inte riktigt La Liga-klass, men det behövs ganska lite renoveringar för att ta oss dit. Vi har publikunderlaget, vi är den dominerande klubben i Tarragona-området. Vi hade ju tidigare vår lillebror, då kan man väl säga, Reus, låg ju faktiskt i Segunda före oss för ett par år sedan. Men de gick ju i konkurs. Det var ju någon amerikansk ägare som var där inne då och inte fick klubben att gå ihop till slut då. Och det är därför de också har varit lite skeptiska att det kommer in en utländsk ägare. De har ju sett det hända på nära håll i Reus då. Men det ligger också väldigt attraktivt och det har ju den här historien som du sa, att den grundades 1886, en av Spaniens absolut äldsta idrottsföreningar. Nej, men det finns väldigt mycket som lockar med klubben, väldigt mycket. Historia, tradition, publik, allt.
De som följer La Liga denna säsongen har ju säkert fastnat för Girona FC som ägs av förvisso av City Football Group, men hur mycket inspiration är det att en sådan liten klubb, även om den är uppbackad av City Football Group, kan göra avtryck?
Ja, det är ju fantastiskt. Jag brukar ju säga det när folk ringer mig om Girona. Det händer ibland att folk, när vi pratar, jag har ju mycket fotbollsgalna vänner, så vad är det som händer med Girona? Och säga att det, jag hade inte förutspått det här givetvis. Men de tog ju in då Pere Guardiola, som är Peps bror, kom in för ett par år sedan, jag tror det var 2018. Började styra om hur de jobbade. Fick med City Group på tåget, eller om City Group redan var inne då. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur det var det där. Men det är klart att de jobbar konsekvent. De jobbar väldigt datadrivet. De har en tydlig modell vad de vill göra. Och det mest imponerande är att de förlorade förra året hela sin centrala linje med mittback, en innermittfältare, Oriol Romeu, som gick till FC Barcelona, och Castellanos, som var deras bästa målskytt. Och ändå bara studsar de tillbaka och leder La Liga nu efter, hur många omgångar är det? 15? 16?
Något sånt.
Ja. Mm. Det är häftigt.
Och jag såg även att du hade tagit fram det gamla klassiska Real Madrid-citatet. Det var väl Florentino Perez som fortfarande... Zidane säger Pavones. Min spanska är ju sådär. Men det handlar ju om att man ska krydda med egenfostrad, men också med några stjärnor. Är det det som är nästig? Att du tänker dig också att ni i framtiden ska kunna värva och komplettera er ungdomsverksamhet?
Ja, men det vore väl det bästa egentligen. Att man tar in spelare som är färdiga. Ja, stjärnor är svårt att säga i tredje ligan kanske, men... Ja, jag gillar det uttrycket, Zidanes y Pavones. Att man tar in färdiga storstjärnor och så kryddar man med spelare från den egna akademin. Nu blev ju Pavone inte så bra. Han fick ju så mycket press på sig så han blev ju aldrig... Han
blommade. Nej, det
ju
var en egen
ut.
Talang som Real Madrid hade tagit fram detta i början av 2000-talet.
Ja, och han tog som exempel då på en presskonferens. Det är klart, han var väl 18 år då och kanske ganska tufft att axla det ansvaret och vara en stor del av Real Madrids framtid. Men det tror jag... Jag tror att det är så för många klubbar. Sen ska vi plocka hem stjärnor som har varit i klubben. Alltså vi har vår vänster ytterback, Joan Oriol, som också är kapten. Han har ju varit en sväng i Villarreal, spelat Champions League med dem, har varit i Championship och spelat med Blackpool och så. Så han kommer ju hem till Tarragona med mycket internationell erfarenhet. Och nu tittar vi om Pablo Mari, som har spelat hos oss i flera år också tidigare, som är i Monza i Serie A. När han blir ledig så är han ju absolut välkommen tillbaka också. Skulle vara en fantastisk tillskott för oss.
Vad talar för att du plockar dit några svenska spelare?
Ja, jag hade faktiskt en sms-kontakt med en framstående ledare i en svensk klubb häromdagen. Och så hade jag tittat på att en av deras spelare som vi gärna hade kunnat plocka in hade fått ganska lite speltid, tyckte jag då på slutet här. Så att då... Men det var inte aktuellt. Så...
Vem var det?
Nej, det kan jag. Jag kan inte hänga ut folk så här tyvärr. Men det är inte alldeles... jag har kontakt med många svenska klubbar, så kan man säga.
Och det går inte att utesluta att Tobias Gran får efterfölja?
Nej, absolut inte. Alltså, de pratar ju fortfarande om Tobias Gran. Jag har aldrig haft förmånen att träffa Tobias. Men de sa att han var lite loco, men vi gillade honom.
Ja, lite loco var han, med en härlig personlighet. Och gjorde rätt bra ifrån sig. För mig, han gjorde ändå några mål och gjorde lite avtryck. En som du jobbar med är ju Todd Bean. Det är ju han som är gift med Cruyffs dotter Chantal. Och han... är väl jobba med talangutveckling och liknande. Hur viktig är han och hans filosofi?
Ja, när jag köpte in mig så började vi jobba om det metodologiska för ungdomsverksamheten, i hur man ska träna och hur man ska utbilda ungdomar då. Och det är ju Det är något man hör alltid. När man frågar även svenska ungdomstränare vilken typ av spelare vill ni ha, så får man ju samma svar. Man säger att man vill ha intelligenta spelare som tar bra beslut. Och man vill träna matchlikt. Det säger alla. Det är inneord att säga. Men frågan är, hur gör man det då? Hur tränar man matchlikt? Och Todd har jobbat med fotbollsutveckling, speciellt utveckling av ungdomar, i hela sitt vuxna liv. Så att det var ju fantastiskt att ha med honom på den här resan i klubben. Så han har jobbat med oss sedan jag kom in för 3 år sedan. Och det ser man stor skillnad på hur vår akademi spelar idag jämfört med hur vi spelade innan.
Hur är det också, jag menar, det finns väl få familjer som är lika hyllade kring Barcelona som Cruyff. Jag menar, Johan Cruyff som ju är den som tillskrivs La Masia och liksom utveckling av den Barcelona, lite kopierat av Ajax-tiden. Hur är det att ha hjälp av dem och att in i den spanska, katalanska verkligheten?
Nej, men det är klart att kommer man tillsammans med någon som heter Cruyff, så har man ju en mycket lättare verklighet i katalansk fotboll. Så är det ju. Sen så blir det ju, nu när jag är med i gymnastik och folk känner igen mig, jag vet vem jag är och sådär, så får jag också lite grann vara med på nåder. Jag är ju inte katalan, va? Inte ens hederskatalan än. Va? Så att, det kommer att ta några år till innan man är fullt accepterad. Men som sagt, det har betytt väldigt mycket och varit väldigt viktigt för mig. Alltså i det steg jag tog att köpa in min klubb. För det var ju lite grann att jag har fått några frågor. Hur vågade du köpa in det? Hur vet du att du inte blir lurad? Hur vet du att de inte gör en massa sidodealar och sådär? Jag var ju väldigt noga med att göra min due diligence. Jag gick igenom alla papper för hela klubben. Vi skrev väldigt noggranna avtal och sådär. Så att, men det här var ju en väldigt bra, ett väldigt bra stöd för mig.
Hur mycket har du tittat på att köpa andra klubbar i andra länder innan ni flyttade till Spanien då, och att du tog det här klivet?
Aldrig innan vi flyttade till Spanien har jag inte kollat på det, men jag har kollat nu. Och när man väl köper in sin klubb, det är lite roligt, för att man får lite erbjudanden från höger och vänster lite grann. Man får lite e-mails från holländska ligan och kanske skotska ligan och danska ligan och sådär. Om klubbar som kan vara till salu eller är till salu eller så. Så att jag har tittat på en del klubbar, men jag måste göra klart lite mer i det här projektet innan jag slänger mig med huvudet före in i nästa sak.
Ja, för du kan tänka dig en multiklubbslösning. Det som man ju ser många ägare, jag menar City Football Group är ju det många tittar på, eller Red Bull, men vi ser ju Paris Saint-Germain, Chelsea, många gör ju så här. Det finns de som ska köpa in sig i Everton, även om de kanske inte är det bästa exemplet. 777 kanske ett skräckexempel på ett sätt, äger många klubbar, men du är sugen på att utöka liksom stallet av klubbar.
Ja, på lång sikt kan jag absolut tänka mig att göra det, men jag måste börja här och bara känna att jag har lite koll på hur man driver en fotbollsklubb och vilka utmaningar man står inför. För jag tror att många klubbar står inför ganska liknande utmaningar. Och mycket är ju ekonomi i fotboll idag. Att hur får man ekonomin att gå ihop och hur maximerar man ut värdet av de pengar man har. Det vill säga, man rekryterar rätt spelare, man spelar med rätt formation, man har rätt tränare, man har rätt akademi och sådär. Så att när jag har lärt mig det och känner att jag har lite bättre koll på det, då finns det inget som hindrar att man gör fler såna här spännande affärer.
Hur många år tror du det är innan ni tar klivet upp i Segunda i varje fall?
Jag tror att vi är 3 år därifrån ungefär. Inom 3 år tycker jag att vi borde göra det. Vi ska historiskt ligga i Segunda om man ser vad klubben har presterat historiskt. Och ekonomiskt har vi förutsättningar att göra det. Jag tycker att med de fans vi har, med det publikunderlag vi har och med den kompetens vi har också både lokalt och runt klubben i synnerhet då, så tycker jag att det är i Segunda vi ska ligga. Så att inom 3 år tycker jag.
Hur ser du på det som ibland utländska ägare kritiseras för, att de vill skruva på allt från klubbmärken till och med tröjfärger och liknande? Hur ställer du dig till det?
Ja, det är lite svårt att gå in och bestämma hur en logga som har sett likadan ut nästan sedan 1886 ska se ut då, om man har några starka åsikter kring det. Jag har ju inga sådana starka åsikter. Jag tycker vi har fantastiskt fina tröjor. Vi bytte precis tröjsponsor till Adidas, så att vi årets ställe är supersnyggt. Så att så länge vi kan hålla det så kommer jag vara väldigt lugn i de frågorna.
Du hade även lite utbyte mot Sverige, så att ni var uppe i Umeå där du kommer ifrån och så. Hur viktigt är det att liksom återknyta till där du kommer ifrån och åka upp med ett gäng från Nastic?
Jo, men det var roligt. Vi var uppe med våra pojkar 14 då på träningsläger i augusti. Och det är delvis för att det är så varmt i Katalonien. Så att det är bättre att träna i Umeå i augusti än vad det är nere i Barcelona-trakten. Men jag har ju varit sponsor till både Umeå FC som är herrlaget och Umeå IK som är damlaget under rätt många år nu. Och Jag tycker det har varit viktigt att vara med som en del av den lokala fotbollen uppe i Umeå också. När jag växte upp på 80-talet i Umeå var det ju ishockeyn som var det stora. Det var Björklöven som dominerade. Man var i 3 SM-finaler, vann 1 SM-guld och hade nästan halva landslaget i ishockey var ju från Björklöven. Så att Umeå har ju varit en ishockeystad och det skulle vara roligt om man också kunde vara en fotbollsstad. Det ena behöver inte utesluta det andra. Det finns ju många städer i Umeås storlek som både har elitlag i hockeyn och i fotbollen i högsta serierna. Så att nej, det finns inget som hindrar Umeå tycker jag inte. Och jag vill gärna vara en liten del i det pusslet för att få det att hända.
I Sverige är det ju mycket diskussion om hur man, ja, men inte minst ska utveckla talanger och så. Du har ju varit ungdomstränare i Hammarby och haft barn som har spelat där och så. Och nu är du på en helt annan värld så att säga. Vad är det vi behöver lära oss i Sverige om det är någonting?
Ja, jag brukar säga när folk frågar hur bra är egentligen ungdomsfotbollen i Spanien så säger jag att det är väldigt, väldigt svårt för en svensk att förstå hur mycket bättre fotbollen är i Spanien än i Sverige. Det är lite som när man ser spanska landslaget mot svenska landslaget. Det är ungefär så stor skillnad redan från ungdomsleden. Att man äger mycket boll, man dominerar, man har mycket tid på sig ser det ut. Att jag hör Anders Svensson i hans podd säga att när jag mötte Xavi så hade han alltid 1 eller 2 sekunder mer på sig än vad jag hade med bollen kändes det som. Och det är väl lite åt det hållet. Och det som egentligen har slagit mig mest är att det finns 3 saker man diskuterar i Sverige som man aldrig pratar om i Spanien. Och det ena är underlaget. Därför att alla spelar på konstgräs i Spanien också. Och det finns ingen diskussion kring det. Därför att alla tycker det är självklart att man gör det. Det andra är planstorlekar. Det finns aldrig en diskussion om att man spelar 7-manna från 7 års ålder. Och man spelar 11-manna från 12 års ålder. Och det är ingen diskussion om det heller. Och det tredje är akademicertifiering. Jag hörde av mig till katalanska förbundet och frågade. Hur ser en akademicertifiering ut? Och det var ju för Nastic då för deras räkning. Eller för vår räkning. Och han förstod inte min fråga. För det finns inte. Och så varför har ni ingen akademicertifiering? Och då sa han, nej men det är väl upp till klubbarna. Om de vill utbilda bra spelare måste de ha en bra utbildning för sina spelare. Och då spelar det ingen roll vad vi sätter på ett papper. Och det som svensk då, när man gärna vill ha ett papper och sätta upp på väggen så blir man lite, först lite förtvivlad och tycker, jaha, var det så här? Men sen när man börjar titta på ja, vilka spelare kommer från Katalonien så inser man ju att någonstans så fokuserar de rätt i Spanien. Och jag tycker ibland att man fokuserar fel i Sverige.
Ja, och vad är det du tycker att vi borde göra i Sverige? Vilka lärdomar som du har tycker du att du kan skicka med till Sverige?
Jag tycker nog att man borde vara väldigt nyfiken inför. Om man tittar på Ajax, Benfica och FC Barcelona. För vi skäl ju väldigt mycket från FC Barcelona givetvis. De är de bästa metodutvecklarna i Spanien. De driver fram, alltså jag brukar ta som exempel att min äldre son då som är född 06, för 2 år sedan då var vi på La Masia och vann mot FC Barcelona med 1-0. I det laget fanns Lamine Yamal som idag både har gjort mål i landslaget och ett antal mål i klubblaget och jag tror även i Champions League. Marc Guiu som avgjorde mot Real Betis i La Liga för ungefär 4 månader sedan eller så, några månader sedan i alla fall den här säsongen. Och Hector Fort som är en mittback som sitter på bänken de flesta matcherna med A-laget FC Barcelona. Och även han som var målvakt sitter som andra eller tredje målvakt på matcherna. Och att promota ungdomar är en sån sak som jag tycker man i Sverige också har varit ganska dålig på. Att våga släppa fram de här där man ser, här är en rå talang, nu släpper vi fram den här personen. Jag vet inte var jag började någon annanstans. Var kom jag in någonstans?
Nej, men du kom in på det här att vad man kunde få lärdomar. Och ja. Då lyfte du fram FC Barcelona, men du nämnde även Benfica och
Ajax.
Att, liksom, att det finns saker där för svensk fotboll att lära sig.
Ja, men jag tycker att egentligen vad man gör nu med planstorlekarna till exempel är att man försöker forska sig fram under 2 år vad som är den bästa planstorleken för 11-14-åringar. Och jag vet inte. Ja, det kanske är rätt sätt att göra. Jag tycker att förra året så, om jag läser rätt, så använde Svenska fotbollsförbundet 77 miljoner till konsulter. Och jag tycker kanske att man borde använda det till att utbilda ungdomstränare för att bli så bra som möjligt. Därför att det finns väldigt mycket prestige i Sverige i att vara en skrivbordsgeneral och väldigt lite prestige i att vara en ungdomstränare som står på konstgräset i sina Copa Mundial och lär barnen spela fotboll. Och det är lite det omvända förhållandet i Spanien. Vi vann för första gången på väldigt länge Copa Catalunya med våra pojkar 15 förra året. Och tränaren där, Jordi Rojas, han får ju medalj av borgmästaren. Och han blir hyllad som en hjälte i lokalpressen. Va? Och man ser inte det i Sverige på samma sätt. Utan någonstans är det föräldrarna som ska bära ansvaret. Och det fina man kan vara i Sverige, det är någon som tar fram ett papper på hur det borde vara. Det är inte den som står på marken och verkligen gör grundarbetet. Och det ser en enorm skillnad i Spanien. Att tränarna är verkligen hyllade där.
Finns det någon faktor i att du som är uppvuxen i Umeå och sett Björklöven slukar både talanger och sponsorkronor och publikintäkter? Det problemet finns ju inte i Spanien. De har inte någon sport som är lika stor.
Nej, det spelar ju givetvis in. Vi har lite basket, lite handboll och sådär som finns i Barcelona. De har till och med faktiskt en isrink i Palau Blaugrana som Barcelonas anläggning heter där framför Camp Nou. Men nej, det är klart att fotbollen är fullständigt dominerande i Spanien.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Rent allmänt, hur mår?
Ja, mår ganska bra. Lite kallt här i veckan tycker jag. Du står här med halsduk och mössa och jag har tagit fram coachrocken igen, vilket jag hade hoppats på inte skulle ske nu. Men så är det. Det är tidens klimattand. Det är antingen vinter eller sommar verkar det som. Det är ingenting mitt emellan. Men det är inte det du skulle fråga om.
Det är ju lätt att koppla över det här till Sverige. Du via Kitchi Invest, ett av många bolag, så är du ju storsponsor till Stockholm International, eller FC Stockholm, som ju gjort avtryck med att plocka Rickard Norling, och de tog även in Manuel Lindberg som rådgivare och är uppe i division 1 norra, kom femma. Vad är målet med den sponsorsatsningen som ju är någon slags ger dem resurser att satsa?
Ja, det är en rolig historia egentligen. Jag tror att min roll där har överdrivits en aning, för att det här är ju en klubb där det är några engagerade själar som verkligen har kört klubben sedan 2010 i lägsta divisionen, om det var division 8 eller division 7, jag kommer inte ihåg vad det är i Stockholmssystemet. Men, och de har ju verkligen gjort ett kanonjobb, och jag blev tillfrågad för ett par år sedan när de låg då i division 3, tror jag, när Johan Mjällby var tränare. Och fick komma med på någon middag och prata med dem och sådär. Och jag är ju svag för galningar. Liksom. Folk som säger så här, men vi ska göra det här, vad tror du? Och har en någorlunda sammanhållen plan. För det är lätt att snacka, men när man ser också det track record de hade och hur de har rekryterat spelare, hur de har rekryterat tränare och sådär. Det är klart att man blir lite imponerad. Och då säger jag vill gärna vara med på ett hörn. Men ibland beskrivs det som att dels att man har lagt in massor med pengar.
Hur mycket pengar är det du skickar in?
Ja, men det är några 100 000 per år. Det är inte några jättepengar så. I de sponsorerna.
Så att det blir vi som ser det utifrån, ser ditt investmentbolag, skicka in pengar. Vi tror att det är mer, att det är du som
Absolut.
Ligger bakom det.
Nej, men så är det. Och jag brukar säga till mina närmaste vänner när de säger så, ja, men hur mycket pengar har du lagt in? Och säger att hade jag lagt in seriöst med pengar, då hade vi redan varit i Allsvenskan. Men jag tror inte det är rätt sätt att bygga en sån här klubb på, utan vi kommer att hamna i Allsvenskan med den här klubben. Det är jag helt övertygad med.
Och du kommer att vara med och stötta?
Jag kommer att vara med som sponsor på den resan. Men jag kommer inte att lägga in de pengar bara som krävs för att vi ska ta det steget. Utan man måste bygga en klubb organiskt. Både med fansen och med sättet man rekryterar spelare. Och så där. För annars så blir det bara en liten varmluftsballong. Och så när någon sticker hål på det så pyser det ut. Jag vill ju att den här klubben ska klara sig utan pengar för mig också. Och det kommer de att göra om ett par år. När de är uppe i Superettan Allsvenskan. Det skulle de säkert göra nu också. Det kanske bara skulle ta lite längre tid. Så att ibland när folk, jag ser lite sura kommentarer så här, ja det är en plastklubb eller det är liksom en hittepåklubb. Det är absolut inte. Det är precis tvärtom. Det är en klubb som drivs av eldsjälar som kan vad de håller på med också. Och jag är superimponerad av det de har gjort. Så att jag vill bara tona ner lite grann att det är inte som att få pengar av en arabisk sheik som har kommit in.
Nej, och de spelar på Kristinebergs IP och ibland jag spelar på stadion så att säga, men i Stockholms innerstad. Och jag såg också just det när man kollar lite på det, att folk är kritiska. Det är Stockholms motsvarighet till FCK, alltså FC Köpenhamn, och de pekar just på att du kommer in med pengar och så. Men du vill mena att det inte är den sanna bilden?
Nej, men det jag säger till som motsats till det är ju att hade jag stoppat in seriösa pengar så hade vi varit i Allsvenskan nu. Därför att det är en ekonomisk fråga. Och så enkelt är det. Det är egentligen den förklaringen. Så att, men jag förstår att man kan få den bilden, absolut. Och det är därför jag säger det nu också. Att jag tycker det har blivit... Och de har väl vel... Alltså, jag har ju försökt få in folk från mitt nätverk och så här också. Få folk intresserade för klubben givetvis. Jag har använt alla mina medel och kontakt. Även om det kanske inte har lett så långt alla gånger heller. För alla är inte lika sugna på fotboll som jag är. Men... förutom det så är det väldigt begränsat vad jag har för inflytande och saker att säga till om i klubben.
I Sverige så har vi ju 51%-regeln som förhindrar att man kan gå in som majoritetsägare. Du skulle förvisso kunna göra det du har gjort i Nasdaq, gå in med 20% i någon klubb. Vad talar för att du går in i någon svensk klubb och tar ett ägande som då inte är ett majoritetsägande?
I dagsläget är det väl väldigt lite som talar för det. Men det är ju ingen, det är ju någonting som kan ändras på sikt. Jag tycker det är roligt att vara engagerad i klubbar och vara med och ta med det som jag har lärt mig på andra ställen och se, kan man växa det någon annanstans också? Nu har jag haft förmånen av att få lära mig mycket om spansk fotboll och hur spansk fotboll funkar, och de är ju faktiskt väldigt, väldigt duktiga på just själva fotbollsspelet. Inte alltid på kanske organisationen eller ekonomin eller andra saker, men just att spela fotboll, där är ju Spanien i alla fall topp 3 i världen. Så det är ju...
Du är ju fortsatt i svensk idrottsmiljö, så att säga. Hur ser du på 51%-regeln?
Ja, jag brukar säga att jag förstår de som vill ha den kvar. Det är inte svårt att förstå. Jag tycker att de stora svenska klubbarna ska ha den kvar, därför att det är djupt rotat med medlemsdemokrati och medbestämmande bland de svenska klubbarna. Vi var ju som sagt engagerade i Hammarby. Jag har ju också varit med och hjälpt Hammarby i olika situationer och sådär när jag har kunnat. Och det är ju den svenska klubb som ligger oss närmast om hjärtat, både mig och mina grabbar som har spelat där. Men med det sagt då, så tycker jag att jag har svårt att förstå varför man inte skulle kunna starta en klubb från grunden som är helt 100% privatägt. För annars blir det ju då att om du och jag starta en klubb och så driver vi upp den till division 2 eller 3 och så kommer det 10 andra medlemmar att rösta bort oss. Det känns ju kanske lite märkligt, kan jag tycka då, när folk har lagt sin tid och sin svett och sina tårar på det.
Och kanske sina pengar.
Och kanske till och med sina pengar, ja. Och det ser man ju med de FC Stockholm-grabbarna också. De har ju inte tjänat en krona på det här. De har ju snarare lagt ut pengar privat för att kunna driva upp den här klubben och tvättat tröjor i division 6 och vad man nu har gjort. Och då kan jag tycka att det blir en väldigt sned fördelning.
Men du tycker att man skulle ha någon slags modell som man lite kan säga att man har i kanske i Tyskland, där man ett tag till att han som gjorde det här redovisningssystemet SAP, dit man hoppet han väl, som drev upp Hoffenheim och fick vara ägare, eller Bayer Leverkusen som ägs av Bayer, eller Wolfsburg ägs av Volkswagen. Du tycker att det ska tillåtas som en modell i svensk?
Ja, jag ser det som ett alternativ att man kan göra det, absolut. Och sen så kan man ju se då säger man att det kanske blir ekonomisk doping och det ena och det tredje och sådär. Men då får man ju sätta regleringar kring vad man får och inte får göra som en privat ägare också. Men
vad säger du om Hammarby? Nu har ju Hammarby svårt att kanske sälja något av sitt aktieinnehav, eftersom antingen är det Anschutz eller så är det Zlatan Ibrahimovic som äger via ett bolag det. Men om Hammarby hade kommit till dig och ville att du skulle investera, hade du varit sugen då?
Ja, men det är inte helt omöjligt att det har varit det. Men det beror ju helt på omständigheterna och sådär. Men Hammarby är en fantastisk klubb. Det är väl... Ska göra lite folk förbannade här, men det är väl Nordens största klubb kanske. Vad man ser till varumärke och följarskara och sådär. Så att det hade varit fantastiskt att få vara med på den resan. Men det känner jag att det är nästan oavsett om jag är med som investerare eller inte. Och jag är och ser på matcherna när jag är här i Sverige. Och jag har möjlighet så brukar jag gå dit.
Har du pratat affärer med Zlatan Ibrahimovic? Jag tänker om du har hjälpt Hammarby lite och du rör dig i de här affärsvärldarna som kanske han också rör sig i. Har ni pratat Hammarby?
Nej, jag har träffat Zlatan Ibrahimovic en gång och det var när det var covid och det spelades bara en match nästan i hela världen och det var Hammarby mot IK Frej innan de blev HTFF. Och då gick jag in, då fick man gå in spelagången bakom och då var det bara jag och Rickard då som är ordförande i Hammarby som stod på plan och då kom Zlatan fram och började prata med oss. Och då frågade han vad jag gjorde och då sa jag att jag jobbar med dataspel och så frågade han om det var vi som hade gjort Fortnite och då sa jag att tyvärr är inte det vi. Så det är den enda dialog vi har haft. Men nej, det hade väl varit kul att prata affärer med honom också. Absolut.
Om man ser till ändå det här, de femma i Division 1 norra, vad tror du om FC Stockholm inför säsongen?
Jag tycker att man ska se oss, kanske inte som favoriter, men i alla fall som ett topplag. Vi har Rickard Norling som tränare. Han är givetvis med den erfarenhet han har och förmågan också att utveckla spelare och sådär. Så jag tycker absolut att vi ska vara där.
Hittar du något samarbete mellan Nastic och FC Stockholm?
Det är inte alls omöjligt, men nu är ju tredje nivån i Spanien är ju så pass mycket högre än tredje nivån i Sverige. Så att det blir lite svårare att hitta direkta samarbeten kan man väl säga. Men på ungdomssidan absolut. Jag ser fram emot att välkomna. Men det är inte bara FC Stockholm. Jag vill ju gärna att svenska lag ska komma ner och spela turneringar i Salo. Eller faktiskt på våra nya konstgräsplaner också. Så att jag ser fram emot att ha många samarbeten med många svenska klubbar. Men
ja,
FC Stockholm,
du har
absolut
kontakter. Det berättar du även för att du inte vill säga vilken spelare eller vilken klubbledare det gäller. Men du har mycket kontakter med svenska klubbar, ledare för att inleda samarbeten och liknande.
Ja, jag hoppas på sikt i alla fall. Nu var det här lite grann en trevare som jag bara skickade ut från höften i mellandagarna här, så jag förstår att man får lite förvirrade svar tillbaka. Först trodde han att jag menade en utlåning till FC Stockholm för övrigt också. Och då sa han, nej men vi letar i Superettan eller Allsvenskan om vi lånar ut spelare. Men absolut, det kan bli aktuellt om vi hittar någon bra spelare.
Om man ser till det här med liksom att jobba med andra, så finns det ju ett par andra svenska ägare. Det finns ju både Magnus Persson och Jesper Norberg som äger en klubb i Spanien neråt Marbella-hållet eller Malaga-hållet. Och det finns ju även det här FC Europa, tror jag det heter, i Gibraltar.
Just det.
Ros heter ju han. Hur mycket har du pratat med dem, om du ens har pratat med dem?
Jag har pratat med Magnus och Jocke några gånger om Malaga och Vélez. Problemet där är ju då, om man ska se ur ägarsynpunkt, liksom, de har ju letat nya ägare och sådär, eller letat samarbetspartners kan man väl säga. Och där har jag, ett problem för mig generellt när jag har pratat med andra spanska klubbar, det är att man får inte vara med och äga i flera klubbar i samma ligasystem, så man får inte ligga i samma liga. Och därför har jag inte haft några sådana diskussioner med dem då direkt. Men det verkar ju gå ganska bra för dem nu. De ligger på femte plats i divisionen under oss. Och de gick ju upp, tror jag, var det förra året eller för 2 år sedan. Så de har gjort ett bra jobb där nere. Det har de ju. Men det kostar ju pengar att ligga i den ligan också. Va? Så att, det är ju dyrt.
Är Spanien ett intressant land att komma och investera i? För att man just kanske är väldigt skicklig på fotbollsdelen, men kanske inte har varit lika skickliga på allt med marknadsföring eller data eller den typen av saker.
Vad tänker du, Spanien?
Spanien, att man, om man generellt säger att man har pengar och man vill investera i en klubb, så kanske Spanien är ett intressant land utifrån det du säger, att ja, men de är otroligt duktiga på att ta fram spelare, men de kanske brister på andra områden som man kanske kan komma med know-how kring.
Ja, jag tror det. Alltså, om man tittar på, jag var inne och tittade, varifrån kommer Champions League-spelarna? De som spelar i Champions League, och då är det överlägset flest från Spanien. Det är över 100 spelare, jag tror det var 107 i gruppspelet som var från Spanien. Och närmaste land tror jag är England, som har 55 eller 59. Så det är ungefär hälften så många då i närmaste land. Och sen är ju Tyskland, Frankrike i fallande skala. Men så på det sättet tror jag att även i tredje divisionen, alltså vi har ju till exempel David Concha, kom från Hammarby då, när han la av i Hammarby, nu spelar han i Nastic, gör det jättebra, jag spelar väldigt bra de senaste matcherna och sådär. Men man ska nog se så att spanska tredje ligan är mer likt botten av allsvenskan än vad det är likt den svenska tredje ligan vad det gäller kvalitet och sådär. Så att det finns ju enormt mycket bra fotbollsspelare där nere. Så att, som du säger, det finns nog mycket affärsmöjligheter där, för att All organisation och all struktur är inte alltid på plats i alla klubbar, men underlaget för spelare finns det nästan hur många spelare som helst.
Finns det till och med så att svenska klubbar borde åka ner och titta i eran liga för att fynda spelare?
Ja, det tycker jag kanske man borde göra, men det är det att så billiga är de ju inte i våran liga heller. Alltså, vi försökte ju få tag på, vi ville ju ha en ny striker som vi hade span på, men han fick ju en årslön på 250 000 euro. Så att det kan ju inte vi betala, så det var ju bara att glömma.
Nej, vad är snittlönen i eran klubb?
Ja, vad kan det vara? Någonstans mellan 55 och 65 000 per år, ungefär, euro då.
Och då finns det klubbar lite ovanför er som har helt enkelt andra resurser?
Ja, absolut. Jag skulle tro att klubbar som Deportivo La Coruña har betydligt bättre lönebildning än vad vi har till exempel. Nu har de ett större publikunderlag också, men de någonstans hittar de pengar att betala spelare i betydligt större utsträckning än vad vi gör. Absolut.
En verksamhet som du också varit involverad i, Scandinavian Soccer Agency, men när jag kollade upp det så verkade det som att du är på väg att avveckla det, om jag tolkade allt som jag hittade rätt, att i slutet på november lämnade du styrelse och liknande. Hur kommer det sig att du backar ur agentverksamheten?
Nej, men jag drogs med i det här, var det 2017 kanske eller något sånt, och tyckte det lät spännande med att vara del av en agentur, och vi drog igång och hade en hel del spelare och det började väl rulla på lite grann, men dels var det så att det var några som inte ville vara kvar och hoppade av då. Och så var det bara jag och en person till kvar. Och han fick ett jobb som ett drömjobb egentligen inom fotbollen. Och då la vi ner verksamheten. Och sen ska man väl säga det att agentverksamheten är egentligen inte min grej. Den är väldigt transaktionell i sin natur. Det handlar väldigt lite om att bygga saker. Och jag är mycket, mycket mer en byggare. Jag vill jobba långsiktigt, till exempel med en klubb då. Det är klart att man kan diskutera att man bygger spelare, men de flesta agenter skulle jag säga gör faktiskt inte det, om jag ska vara lite orättvis här, utan de ser det mer som en transaktion där de hjälper dem med vissa affärskontrakt. Och jag ska inte säga att de inte behövs, för det tror jag att de behövs för spelarna, att hjälpa dem med affärerna, men det är inte där jag vill vara inom fotbollen, utan jag vill vara med fötterna på gräsmattan i klubben.
Ja, jag säger inte att du är orättvis, för jag tror att de flesta delar det, att det kanske är mer kortsiktigt så att säga om man är agent, och då ska du också säga så att både klubbar och spelare använder, så att det är ju likadant och förbund för den delen. Men vad är din liksom blick av ändå 6-7 år där du har haft inblick i den här branschen? Hur ser du på branschen? Den har ju lite dåligt rykte lätt.
Jo, jag tycker att det skulle nog behöva regleras lite hårdare när man ser vilka arvoden de tar. Att vissa agenter tar arvoden från både köpande och säljande klubb och spelaren och allt möjligt. Och någonstans måste man ju bestämma att det är så här det ska funka och så här ska vi avlöna agenterna. För risken är ju att det blir kanske mycket gråzoner och i vissa fall kanske till och med direkta olagligheter också när pengarna får flöda helt fritt. Så att det är ju någonting som FIFA eller UEFA borde kanske ha tagit lite hårdare.
Ja, nu är de ju, försöker de ju trycka till med ett nytt regelverk, men det har ju agenterna gått emot. Man kan ju tycka det är fascinerande att agenterna som säger sig jobba för spelarna, de vill inte ha något tak på ersättningen vad man kan tjäna, vilket väl säger lite grann kring det hela. Men du som samtidigt är aktiv i affärsvärlden där det ju med olika börser finns regler och ändå viss transparens. Hur ser du på att det i fotbollsvärlden väldigt ofta är total brist på transparens?
Ja, det är ett jätteproblem. Och framförallt skulle jag säga är det nästan ett ännu större problem i en föreningsdemokrati. Därför att vem tjänar egentligen på att sätta hårt mot hårt mot de här agenterna? I gymnastik är det ganska tydligt. Det är ju jag som ägare och de andra ägarna. Vi vill ju beskydda vår investering och de pengar som finns i klubben och sådär. Och är du bara kanske en tillfälligt vald styrelseledamot och så går du upp mot ett agentnätverk, det är inte säkert att du vill ta den striden för klubben. Därför att du kanske långsiktigt ska göra affärer på andra sätt med de här agenterna, eller det finns någonting annat bakom. Så jag tror att alla vinner på 100% transparens i alla avtal. Det tror jag är den enda rätta vägen att gå i det här fallet.
Vad tror du beror på att om man tittar från FIFA upp och hela vägen neråt, så vill man ju inte bjuda på transparens, oavsett om jag vill veta hur FIFA gör sina affärer eller Svenska fotbollsförbundet eller Malmö FF, Hammarby, så är det ändå rätt svårt att få insyn i det. Vad tror du det beror på?
Nej, men det är klart att folk försöker skydda sina affärshemligheter. Det är ju likadant i vår bransch. Vi berättar ju inte allting om hur vi utvecklar våra spel och vad allting kostar och sådär heller. Så det får man ju ha viss respekt för, att folk vill bevara sina hemligheter. Men just vad det gäller, för att jag tycker också i föreningsdemokrati, när man pratar om den då, 51%-regeln som vi var inne på, så de här pengarna i klubben tillhör ju på ett eller annat sätt medlemmarna, och de måste ju få veta då. Och då måste man få ha full transparens för vad lägger vi pengarna på? Hur mycket har vi betalat den här agenten för den här spelaren och så vidare? Så att det tycker jag man ska kräva.
I Sverige har det ju varit en diskussion. Det var ju framförallt Dagens ETC och Fotboll Stockholm som lyfte fram ett agentnätverk som hade kopplingar till AIK, där ju flera klubbar sedan brutit med det här agentnätverket. Hur mycket sånt förekommer i Spanien? Hur mycket pratar man om det i spansk fotboll? Att ja, här är ett agentnätverk, de liksom påverkar både våra talanger och våra spelare.
Agenterna håller en väldigt låg profil i Spanien, och jag vet inte riktigt varför de gör det. De är ju klart att de är med från 15-16 års ålder, precis som i Sverige, och nästan alla i våran akademi har ju agenter på ett eller annat sätt. Så att min 17-åring har tjatat på mig att jag har sagt att vi ska inte ha någon agent och vi behöver inte det. Och jag kan vara agent, och då sa han till mig att jag var världens sämsta agent bara häromdagen, och det har han väl kanske...
Han har inte flyttat till Real Madrid igen.
Det har han väl ganska mycket fog för att säga kanske. Men, nej, men jag tycker att de håller en låg profil. Och det är ju också för att jag tror att man trycker till hårdare från klubbhåll i Spanien än vad man gör i Sverige. Och det är just för att en del av ägarstrukturen kanske ser annorlunda ut. Alltså att vi har ju en rätt tuff ordförande och president i våran klubb. Liksom. Så att, och han är inte rädd för att trycka till heller när det behövs. Och det är väl kanske det som är den stora skillnaden. Jag vet faktiskt inte. Jag ska vara ärlig.
Just att din son då som spelar fotboll. Varför vill du inte att han ska ha en agent?
Nej, jag tycker att man ska fokusera på att utveckla sig själv så mycket som möjligt. Jag tycker det blir... I många åldrar blir det väldigt mycket fokus på vilka skor man har och vilken frisyr man har och vilket nummer man har på ryggen och lite sådär. Och jag tycker så att gå ut varje träning och jobba så hårt du kan. Gå in på gymmet, jobba så hårt du kan på dina gympass, och sen så gör du det bästa du kan på matchen och fokuserar. Och jag tycker att allting som tar distraktion från din egen utveckling har en tendens att bli sämre för dig långsiktigt. Och jag tror att många som har en agent, alltså agentens levebröd är ju att du ska flyttas till en klubb. Om det är en bättre klubb för dig eller inte, det är inte säkert att det är det. Alltså det är inte säkert att det alltid är ditt bästa som agenten vill. För att de vill ju också tjäna pengar. Det får man ju ha respekt för med. Så att det är väl lite grann det som spelar in. Att jag tycker att nu ska man spela fotboll, ska man fokusera på fotbollen först och främst. Så råkar det vara så att man bara är så superbra och någon vill ha en. Ja, men då får vi prata med en agent som hjälper en med ett bra kontrakt. Va? Så
att... Nu vet vi att du är delägare i en klubb i Spanien, sponsor till en klubb i Stockholm. Du har varit delägare i ett agentbolag. Vilken fotbollsinvestering som du har gjort känner vi inte till?
Ja, jo, men jag har ju investerat i den här sportsadmin-appen som heter 360 Player. Är ju också med där.
Jag bland annat Hasse Backe, min gamla kollega på TV4, tror jag är involverad i den.
Ja, precis. Vi satt i samma styrelse ett tag. Nu är inte Hasse kvar där. Men Mats Kreitzig heter ursprungsentreprenören i det bolaget. Det är mycket duktig och det går jättebra. Vi signade faktiskt precis en deal med FC Barcelona. Så att... Där är jag också med och sitter i styrelsen faktiskt. Jag har mina tentakler ute på lite olika ställen.
Och där du också investerat pengar helt enkelt?
Där har jag investerat pengar också, precis.
Vad är USPen för 360 Player?
Ja, nej, men det här är ju, håll koll på din klubb. Det är ett klubbadminverktyg, men du kan också använda det för spelaranalys och videoupptagning och den typen av saker. Så det är ju egentligen så här en one-stop-shop-app för en fotbollsklubb. Och inte bara fotbollsklubb, utan även om... En tennisklubb eller handboll eller ishockey. Det är egentligen alla klubbar nu som vi breddar ut. Men vi har börjat med fotbollen. För att det är
varför det är FC Barcelona intresserade av det?
Ja, de har ju dels sin egen akademi. Och det är ju en jätteliten verksamhet om man ska se det så. För de har ju bara ett lag i varje ålder på 11 manna. Och två lag i varje ålder på 7 manna. Så det är inte många spelare. Men de har ju också akademier runt om ute i världen. I massor med akademier borta i USA och i Asien och sådär. Så att de har ju många spelare att hålla reda på. Så att absolut, det är ett verktyg de behöver. Men sen är det ju också att få skriva på LinkedIn att man har signat med FC Barcelona. Det är ju fantastiskt. Så att för oss är det en enorm PR-framgång också.
Stort tack för att du ställde upp.
Ja, tack ska du ha. Kul att vara med.
Podden är producerad av Jakob Nalerius och klippt av Daniel Eriksson. Och vi hör gärna av er. Tankar, synpunkter, önskemål, kritik, beröm. Ja, vad det nu må vara. Maila mig olof.lund@tv4.se. Det är det enklaste. Annars skriva till mig via X eller Instagram. Och det är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.